Nåd vare med er och frid från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext på fastlagsdagen. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Lukas i 18 kapitlet och från den 31 versen. Jesus tog de 12 åt sidan och sa till dem: se, vi går upp till Jerusalem, och allt som är skrivet om människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, och de fattade inte vad han menade. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade för honom att Jesus från Nasaret gick förbi, och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst, men han ropade bara ännu mer: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa till honom: du får din syn, din tro har frälst dig. Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, vi möter idag två olika sorters blindhet. Vi ser ju den rent fysiska blindheten, när man inte kan se handen framför sig. Den är påtaglig. Människor omkring märker den. Och själv förstår man att man har den. Men så möter vi också den andliga blindheten. Den som inte kan se vad Jesus gör på korset, trots att han målar upp det för deras ögon. Det är en blindhet som Jesaja beskrev när han talade om Kristi kors. Vem trodde vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad? Ja, den andliga blindheten är mer komplicerad än den fysiska. Man kan ana, också som andligt blind, att det finns någonting mer än det man kan se. Alla kan ju märka att det finns en tanke bakom skapelsen. Det finns något bortom bergen, sjunger man. Vi förstår att vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Och samvetet säger att vi ibland, eller kanske ofta, har gjort fel. Så mycket kan man veta. Men så länge en människa inte känner Gud, som hon ändå vet finns, så är hon andligt blind. Man kan veta vad Gud kräver, men man står med skuld inför Gud och har inte tagit emot förlåtelsen. Det Jesus talar om idag, det är just grunden till hur vi lär känna Gud. Hur de brott och synder som vi har begått, och som vi fortfarande kan begå, den synd som i vilket fall bor kvar i våra hjärtan, hur allt det stryks ut och ersätts av en fullkomlig laguppfyllelse. Hur han går upp till Jerusalem för att utge sig själv för oss, för att vi ska vara rena genom hans blod. Men den andliga blindheten är inte som den fysiska, som ser sitt behov. Det gör den mycket svårare. Den är blind också för sitt behov. När lärjungarna får höra vad Jesus ska göra, så säger de inte: nu kommer vi att kunna gå hem i frid, för våra ögon ska snart få se Guds frälsning. Nej, istället står att de förstår ingenting av det Jesus säger. Och ändå är den här undervisningen inte meningslös för dem. Jesus har flera gånger talat om detta. Och om de märker att de inte förstår, så är det ett steg mot att se den egna blindheten. För de litar på Jesus. Om Jesus undervisar om någonting som de inte kan förstå, så vet de att det inte är undervisningen det är fel på. De vet att de går miste om någonting och behöver hjälp att få sina ögon öppnade. Kanske var detta någonting som gnagde i dem medan de gick upp mot Jerusalem. Vi läste tidigare i Lukas: öppna era öron för det jag nu säger. Människosonen ska utlämnas i människors händer. Men de förstod inte vad han sa. Det var för dolt för dem så att de inte kunde fatta det. Och de vågade inte fråga honom om det han hade sagt. Snart kommer de inte att behöva fråga. Snart kommer de att få se med egna ögon. Och sen kommer Jesus att förklara för dem. Och deras hjärtan kommer att öppnas. Så att de också förstår. Guds ord är verksamt. Även om dess verksamhet inte alltid sker så snart det uttalas. Det kan ligga i hjärtat och gro. Tills den heliga ande genom samma ord kommer med sin upplysning och vi ser klart. Det är också vad vi läser om efter uppståndelsen. När kvinnorna kommer till graven. Inte heller de hade förstått vad Jesus sagt. Men när ängeln förklarar att Jesus är inte där. Utan det har gått som han hade sagt. Att människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst. Och uppstå på tredje dagen. Så står det. Då kom de ihåg hans ord. Och vi förstår av fortsättningen att de trodde. Orden kan dröja kvar. Och i en annan situation blir man påmind om dem. Och då ser man plötsligt i ett nytt ljus. Jesu undervisning av lärjungarna har ju dessutom nytta. Eftersom den hjälper oss. Lärjungarna skulle bli Jesu vittnen. Och allt som Jesus lärde dem har vi nytta av. Vi får idag höra hur Jesus strax före sin dag, före sin död, på ett klart och kortfattat sätt förklarar vad som ska hända för att vi ska bli frälsta. Se, vi går upp till Jerusalem. Se, nu var de på väg. Det ligger inte i en avlägsen framtid, utan för varje steg de tar så närmar de sig historiens mål. Jesus går inte ensam. Utan han har sina lärjungar med sig. Vi går upp. Lärjungarna skulle vara Jesu vittnen. Efter uppståndelsen så står att Jesus möter lärjungarna. Och han öppnade deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem. Det står skrivet att Messias ska lida. Och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Lärjungarna går med Jesus. För att se hur allt som är sagt genom profeterna och människosonen ska uppfyllas. I detta ligger förstås underförstått. Att det är Gud som har talat genom profeterna. Det är han som har förutsagt vad som ska ske. Och det är också han som nu leder för att det uppfylls. Frälsningen genom den lidande Messias är omtalad av profeterna genom hela historien. Från syndafallets afton och framåt. Då lovade Gud att en man skulle komma och krossa ormens makt genom sitt lidande. Han skulle bli biten i hälen när han stampade på ormens huvud. Och det var Jesus beskriver nu. Hur han kommer att lida och också dö. Men att det i slutändan inte blir hans nederlag, utan att han kommer att uppstå. Hans skador leder inte till att han besegras, utan han besegrar istället själv både djävulen, den gamla ormen, och döden. Och han står som uppstånden igen på den tredje dagen. Han säger ju vid ett annat tillfälle: jag ger mitt liv för fåren. Ingen tar det ifrån mig. Utan jag ger dig av fri vilja. Jag har makt att ge det. Och jag har makt att ta det tillbaka. Nu är de på väg till Jerusalem. För att Jesus ska ge sitt liv för lärjungarna. För sina fiender. Och för hela världen. Jerusalem. Du välbyggda stad. Som tätt sluter samman. Dit drar stammarna upp. Herrens stammar. Som ett vittnesbörd för Israel att prisa Herrens namn. Så hade David skrivit 1000 år tidigare. Det var högtid när man drog upp till Jerusalem. Och det var upp både geografiskt och andligt. Upp för berget, upp till Herrens tempel. Nu skulle de upp för att fira påsk. För att fira befrielsen. Men denna gång skulle den förra befrielsen komma i skuggan av en mycket större. Jerusalem, Jerusalem. Du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig, hade Jesus sagt. Det passar sig inte att en profet dödas någon annanstans än i Jerusalem. Nu var de på väg upp för att det skulle ske. Huvudstaden där templet stod, där folkets ledare samlades, hade på det stora hela drabbats av blindhet. De som skulle vara Guds representanter på jorden och utföra Guds vilja, förkunna hans rådslut, de var istället främmande för Guds plan. De skulle komma att utlämna honom till hedningarna för att få honom dödad. Och Kristus går i full vetskap om vad som väntar honom upp till Jerusalem för att uppfylla hela Guds plan. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Ingen av lärjungarna förstod det ännu. Och aposteln Paulus som skriver senare, han förstod det inte heller. I den mån han kände till Kristi verksamhet så var han snarare en motståndare och inte en anhängare. Ja, han var motståndare till själva Guds frälsningsverk. Och han beskriver oss alla när han talar om Guds oförtjänta frälsning. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Det är vad profeterna har skrivit om människosonen. Han ska lida och dö i vårt ställe för att köpa oss till sina egna. Som katekesen förklarar, han har gjort allt detta för att jag ska tillhöra honom, leva under honom i hans rike och tjäna honom med evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Liksom han har uppstått från döden, lever och regerar i evighet. Han har gjort detta för att vi ska vara hans egna. Det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Och vi kan lägga märke till hur Jesus uttrycker det när han talar om profeterna. Allt som är skrivet om människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Att gå i uppfyllelse, det är samma ord fast i en annan form som Jesus uttalar på korset. Det är fullbordat. Allt är uppfyllt. Det är fullgjort. Och vi ser det extra tydligt i dagens text. Även om Jesus berättar för lärjungarna vad han är på väg att göra, så är han själv den enda som förstår. Det är han ensam som utför frälsningsverket. Lärjungarna är inte med för att göra någonting, utan för att bli vittnen till det som sker. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var för dolt för dem. Och de fattade inte vad han menade. På tre olika sätt framställs deras oförmåga att förstå. De förstod ingenting. Det var för dolt för dem. De fattade inte. Jesus väntar inte tills de förstår. När Jesus har berättat för sina lärjungar så leder han dem vidare mot Jerusalem. På vägen mot Jerusalem ligger Jeriko. Och när de närmar sig Jeriko möter de en annan form av blindhet. En man som sitter vid vägen och tigger. Han kan inte ha ett vanligt arbete, för han kan inte se med sina ögon. Han hör hur det kommer en massa människor och han frågar vad det är som händer. Det är Jesus från Nasaret som kommer, svarar de. Honom har en blinde hört talas om. Jesus har ju gått runt i Israel och gjort många under. Det är Messias som kommer. Jesus, Davids son, förbarmar dig över mig. Hans andliga syn fungerar. Han vet att han ska vända sig till Jesus, Davids son, och be honom om barmhärtighet. Folkskaran är inte så förstående, utan de säger åt honom att vara tyst. Men han vill att Jesus ska höra honom och ropar högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannar. Och vi kan räkna med att de andra också stannar. För honom till mig. Mannen kan inte se Jesus. De har ingen ögonkontakt. Men Jesus skapar kontakt. Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Nu står han inför Jesus med sitt behov. Och Jesus lyssnar på honom. Du får din syn. Din tro har frälst dig. Ögonen är öppnade och han kan se igen. Och i jorden finns också en uppmuntran. Hans tro har frälst honom från den fysiska blindheten. Håll fast vid den tron, så kommer den att frälsa dig också från synden, döden och från helvetet. När den fysiska blindheten blir botad, så lägger folk märke till det. Det är ett stort under. Folket ser det och prisar Gud, står det. Och mannen själv följer efter Jesus och prisar Gud också han. Han har ju fått sin syn. Också vi som aldrig varit blinda, vi påminns om vilken gåva Gud har gett oss. Han har gett oss syn och alla andra sinnen. Och samtidigt är detta inte det största undret. Det största undret är det under Gud gör när han ger oss andlig syn. När han avslöjar vår synd för oss. Vi kan se vår synd när vi ser hur Guds son levde och jämför det med våra egna hjärtan. Han som tvättade sina lärjungars fötter. Och han som gjorde så mycket mer för oss alla, för att vi skulle gå fria. Gud lyser med sin lag över oss så att vi ser vårt mörker. Vår ovilja att tjäna. Vår oförmåga att tolka till det bästa. Och så visar han oss vidare hur sonen går upp till korset. Och så är synden borta. Vi kanske fortfarande känner den i samvetet. Men Gud ser den inte längre. Den är bortvättad. Och våra hjärtan blir upplysta av evangeliet. Han låter oss se det världen omkring oss inte har sett. Den visheten har ingen av den här världens härskare känt, skriver Paulus om evangeliet. Hade de känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Ja, Gud påminner oss om sin kärlek varje gång vi tar emot Kristi kropp, för dig utgiven. Kristi blod, för dig utgjutet. Han som en gång sa, ljus ska lysa upp ur mörkret, har också upplyst våra hjärtan. Och lyser med samma ljus in i våra hjärtan varje gång vi hör om Kristi härlighet. Och när våra hjärtan blir upplysta, då kan vi se klart. Amen. Låt oss be. Herre Gud, himmelske Fader, du som genom din son Jesus Kristus öppnade den blinde mannens ögon och lät honom se ljuset, vi ber dig, upplys våra blinda hjärtan genom ditt ord, så att vi rätt lär känna dig genom samme din son, som för oss blivit dödad på korset och betalt våra synder. Hjälp oss att i alla anfäktelser endast hoppas på din hjälp och söka den i bönen. Och låt oss i ditt ord finna tröst mot djävulen, synden och döden. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.